Du lyssnar på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig, Silvia Kakembo. I den här podden pratar vi om vilken roll staten har i samhället och hur det är att jobba i staten. Och det är kärva tider på många av de statliga museerna i Sverige. Sektorn har länge varit underfinansierad, men nu har läget blivit ännu tuffare. Kostnaderna bara ökar och ökar eftersom allt har blivit dyrare. Men museerna får inte mer pengar av regeringen. Tvärtom, nästan alla myndigheter ska ju spara. Och statliga museer är ju också myndigheter och måste spara in 1% av sina kostnader nästa år i linje med regeringens budget. Och det märks att det saknas pengar. Nordiska museet till exempel hade i vintras inte råd att värma upp sina lokaler ordentligt. Så de var lite påhittiga och köpte därför in tjocktröjor till sin personal så att de skulle slippa frysa. Nationalmuseet har sagt upp personal, minskat antalet utställningar och håller stängt en dag i veckan. Allt för att klara ekonomin. Naturhistoriska riksmuseet panikstängdes i augusti 2023 då flera hundra kilo puts rasade ner från taket och ingen har velat betala för den här renoveringen av taket. Och sen var byggnaden i så dåligt skick att det helt enkelt blev för farligt att vistas där inne. Så vi måste prata om pengarna. Hur kunde statliga museer bli så här fattiga? Och vad måste hända för att det ska bli bättre? Och med mig här i studion har jag Gunnar Ardelius som är generalsekreterare för Sveriges museer. Hej och välkommen.
Hej, kul att vara här.
Jättekul att du är här. När du hör det här om tjocktröjor, rasande tak, stängda museer. Du som kulturman, hur känns det i hjärtat?
När man får höra allting på samma gång så här så blir till och med jag som jobbar med de här bitarna varje dag, jag blir ännu mer bekymrad. Så det finns ju mycket att arbeta med.
Med mig har jag också Björn Hallberg, du är utredare på fackförbundet ST. Hej och välkommen.
Tack så mycket.
ST släppte ju en rapport ska jag säga, där ni har kollat närmare på hur statens historiska museer mår. Och vi ska prata lite mer om den snart. Men först då, om du ska besöka ett statligt museum och du får välja en sak som du ska ta med dig. Väljer du då A, en dunjacka för att slippa darra av köld här under besöket, eller B, en bygghjälm ifall något skulle rasa ner uppifrån?
Känslan är ju att när du, den här beskrivningen du gör, då låter det ju inte som att det är ekonomisk vinter på museerna. Det är snarare någon form av ekonomisk istid.
Ja, jag förstår.
Så jag går nog på jackan ändå.
Du går på jackan.
Mitt huvud är inte så mycket. Och...
Ja, jag är inte helt säker. Okej, men trams och sido här då. Men jag tänkte att vi börjar med det här exemplet Nationalmuseet, som ju för er som inte har varit där så ofta, det är ett stort konstmuseum mitt i Stockholm, som jag förknippar mest med att det är Karl den XII:s likfärd som hänger där. Och jag gillar Nationalmuseet mycket, förutom att det alltid är skitmycket folk där, så att man får trängas. Men Nationalmuseet har ju alltså en usel ekonomi, och en viktig förklaring till det är ju hyran. Ungefär hälften av Nationalmuseets totala budget försvinner till hyran. Men Björn, kan inte du förklara, till vem betalar Nationalmuseet hyra?
För att göra en lång historia kort så är väl det enkla svaret att en stor del av Nationalmuseums utgifter går rakt ner i en annan statlig verksamhets kassakista, nämligen Statens fastighetsverk. Man betalar ju det som kallas för kostnadshyra och som har varit väldigt omdebatterat här, och vi lär ju prata en hel del om det här under dagens samtal. Och den här kostnadshyran har ju ökat radikalt i samband med att Nationalmuseum gick igenom sin stora renovering eller ombyggnation. Och ja, grundproblemet är att den här hyran, som du var inne på, utgör en enormt stor del av Nationalmuseums samlade resurser, och man har samtidigt inte fått ökade anslag från staten för att betala den här hyran.
Ja, men om jag bara får hoppa in lite och förklara vad kostnadshyran är så att lyssnarna kan hänga med. Museerna hyr sina byggnader av Statens fastighetsverk, alltså av en annan statlig myndighet. Och Statens fastighetsverk har ju vinstkrav på sig. De måste gå med plus varje år, och därför så hyr de ut sina byggnader till marknadsmässiga priser. Men det finns undantag, för det finns ju liksom ingen riktig marknad för konstmuseer. Det är liksom svårt att hitta
flytta hyresgäster till en byggnad som ska vara ett konstmuseum. Och då har man för sådana fina kulturbyggnader istället hittat på den så kallade kostnadshyran. Och kostnadshyran innebär ju att några statliga museer, till exempel Nationalmuseet, inte behöver betala en marknadsmässig hyra till Statens fastighetsverk. Så de får liksom en bättre deal. Så Björn, vad är det egentligen museet betalar för?
Nationalmuseum betalar där det faktiskt kostar till Statens fastighetsverk att drifta byggnaden, men också kostnader för renoveringar, ombyggnation och så vidare. Och det är det som har hänt just i fallet Nationalmuseum, är min bild. Att man har gjort en extremt omfattande ombyggnation och därför har omkostnaderna som Statens fastighetsverk har för den här byggnaden ökat radikalt.
Ja, men Gunnar, till liksom, om du ska prata om den här kostnadshyran, för till en till, vid första anblick så här kan man tycka så här, ja, schysst deal. Ni betalar för det kostar. Det gör ju liksom ingen av oss andra, eller vad man ska säga, utan alla vi betalar ju marknadsmässig hyra för kontorsfastigheter och så där. Men varför var det här inte en så himla bra idé?
Vi kan ju ta både naturhistoriska och Nationalmuseum, och de har ju hamnat i en rävsax där den här kostnadshyresmodellens brister blir tydliga på olika sätt. Antingen är det så som Björn var inne på, att du får den här välbehövda men extremt dyra renoveringen, och då innebär det att deras kostnader varje månad är väldigt höga. Naturhistoriska å andra sidan, de har ju i dagsläget faktiskt en ganska bra hyra. Alltså kostnadshyran funkar ganska bra för dem när det gäller bara hyresnivån. Men å andra sidan så är det så att taket rasar in nu.
Mm. Ja, men, och jag hörde på radion här för en tid sedan att Nationalmuseet tittar på om de måste flytta till en billigare byggnad och kanske i en annan stad än Stockholm för att spara pengar. Tror du att det kommer att hända, Gunnar?
Men alltså ett museums DNA ligger ju väldigt stor utsträckning i dess byggnader. Jag tror inte att någon vill att vi ska behöva flytta på till exempel Nationalmuseum eller Naturhistoriska av anledningen att man inte har råd att betala hyrorna. Det skulle ju vara helt oacceptabelt. Det här har också börjat väcka rätt stort intresse i utlandet. Det var ju så att när de här nyheterna var som störst så ringde de även till oss från Le Monde och frågade vad det är som pågår i Sverige. Alltså vår självbild som ett kulturellt välfärdsland med museer som är starka och som står stadiga, där har ju verkligheten förändrats fortare än vår självbild. Så att de här byggnaderna är ju också byggnader där Sveriges medborgare under kanske 100 år eller mer har bidragit med skattemedel. Så det är verkligen en investering som samhället har gjort under lång tid, och där man på senare också har kanske fått på sig en underhållsskuld, att man inte har tagit itu med det. Och då kommer ju kostnaderna i kapp också.
Jag älskar att fransmännen måste gå i taket först för att vi själva ska inse att det är ett problem. Ja, men jag tänkte att vi nu när vi ändå pratar om Naturhistoriska då, Riksmuseet i Stockholm, som jag tänker att många, min son älskar ju det för att det är där dinosaurieskeletten finns då. Men varför sker den här liksom suboptimeringen då? För att det låter ju jättedumt att man har investerat i en byggnad då under kanske 100 år eller mer och underhållit den. Det finns en verksamhet där som allmänheten tycker är viktig och som är viktig att liksom ha andra kulturvärden och samhällsvärden också. Och så bara skiter alla i att göra det här. Varför blir det så att ingen tar liksom ansvar för det här putsande taket, eller på att säga, taket där putsen faller ner?
Det som vi från Sveriges museer efterlyser, det är ju en långsiktig kulturpolitik för museerna. Om det är någonting som museerna är experter på så är det ju de långa linjerna. Att vi samlar in kunskap och föremål under lång tid, och tanken är också att det ska gynna medborgarna som lever idag, men att det också ska finnas kvar till framtida generationer. Så att de långa linjerna är ju centrala när det kommer till museiverksamhet. Men politiken däremot är ju kortsiktig. Och när det gäller de statliga museerna är ju ett exempel fri entré-reformen, som har haft sina fördelar men också sina nackdelar. Men problemet med den är ju att man har, mellan mandatperioderna har man fått fri entré, sen har man tagit bort den och fått tillbaka den och tagit bort den. Ja, det är helt enkelt ett tydligt exempel på en bristande långsiktighet. Så det som vi gärna vill se från Sveriges museer, det är ju ett gemensamt handslag över hela det politiska fältet. Att man gör ett handslag och säger att nej, men de här byggnaderna, de här värdena, de här kulturhistoriska värdena som finns både i verksamheten och i byggnaderna, de är så pass viktiga att vi behöver en långsiktig politik. Och det finns ju massa olika modeller som man kan lösa det på, men det krävs ju medel.
Björn, vad säger du då och ni på fackförbundet ST? Vad tror du behöver ske för att museerna faktiskt ska ha råd att betala sina hyror utan att det nödvändigtvis drabbar den öppna verksamheten?
Vad gäller just fastighetsfrågan så tycker väl vi, liksom på många andra ställen inom statliga verksamheter, att det är dags att börja fundera på om det verkligen är en bra idé att använda sig av olika typer av marknadslösningar, eller i det här fallet quasi-marknadslösningar internt i staten. Är det verkligen rimligt att vi ska ha en statlig myndighet som så att säga har ett vinstkrav på sig, som Statens fastighetsverk har, och så att säga tar in pengar från andra verksamheter, när de egentligen ju båda en del av staten, båda jobbar åt olika håll. Vi tycker väl att det finns en anledning att fundera över om det verkligen är så här det ska funka. Ska det vara en statlig myndighet som hyr ut fastigheter till museerna i det här fallet, eller finns det en bättre lösning? Det finns uppenbarligen stora brister. Det finns en jättestor brist i att ansvaret för underhåll exempelvis faller mellan stolarna. Är det inte bättre att staten tar ett helhetsansvar för de här byggnaderna och helt enkelt möjliggör i första hand att de faktiskt kan användas till det de ska användas till, och att det inte liksom ska falla mellan olika verksamheters bord här.
Ja, för mig låter det också som någon så här new public management-lösning där någon försökte vara smart i en del och sen försökte någon vara smart i en annan del, men på totalen liksom så fick man inte det där att funka.
Och det är vi sällan positiva till.
Ja, jag förstår. Ja, men hyror är inte det enda ekonomiska problemet för museerna då, som Gunnar lite var inne på. Och efter att regeringen la budgeten för 2024 så skrev du en ganska arg kulturkrönika i Aftonbladet, och nu citerar jag dig här då. Regeringens politik utgör ett hot mot det egna landets kulturarv, och slut på sina citat. Det låter ju ganska allvarligt. Är det liksom så illa, skulle du säga? Nu när du får tala ut här i podden, vad skulle du säga då?
Så som läget ser ut nu, om det fortsätter i den här riktningen, så är faktiskt politiken ett hot mot kulturarvet. För det har gått för långt när man behöver stänga ner museerna och inte kan ha råd att ha öppet de öppettider man vill ha, när man inte har möjlighet att ha öppet på grund av att fastigheterna faller samman. Men som det ser ut nu så har vi varit väldigt kritiska.
Ja, men spännande. Och årets budget är en sak. Jag hoppas inte att Parisa Liljestrand då, kulturministern, får vara den som får all cred för att hota Sveriges kulturarv. För jag vet ju att ni har drivit de här frågorna länge på fackförbundet ST också. Mm. Och länge ansett att det finns liksom ett systemfel i hur statens finansiering av museerna ser ut. Men, och ett exempel på det är liksom statens historiska museer. Kan inte du bara säga igen för den som lyssnar, som man hänger med, vilka museer är det som samlas under det där namnet Statens historiska museer?
Ja, det är bland annat Historiska museet och Livrustkammaren.
Just
två,
det.
Två exempel.
Just det. Hur skulle du säga att de liksom, hur mår Livrustkammaren och Historiska museet som institutioner?
Det exemplet är ju, alltså det är ju intressant för att det i hyfsat stor utsträckning skiljer sig från de här två exemplen som vi har pratat om hittills, med Nationalmuseum och med Naturhistoriska. Det vi fokuserade på i den här rapporten som vi släppte tidigare i år är ju hur liksom finansieringen av statliga verksamheter överlag inte räcker till för att verksamheterna ska kunna göra där de är satta att göra. De har inte tillräcklig finansiering för att helt enkelt utföra sitt uppdrag. Och det som på det här sättet det märks på Statens historiska museer, det är ju då att vi tittade framförallt på en myndighetsanalys som Statskontoret gjorde av Statens historiska museer här 2021, tror jag det var. Och där är det inte primärt den publika verksamheten, alltså besöksverksamheten, som tar stryk, utan den rullar på. Det stora problemet hos Statens historiska museer är samlingsförvaltningen, det vill säga det som sker bakom kulisserna.
Just.
Bevarandeverksamheten av befintliga samlingar, men också när man tar in nya föremål eller för in nya föremål i samlingarna. Och det egentligen Statskontoret uttrycker i sin analys är att Statens historiska museer har inte tillräckliga resurser för att fullt ut leva upp till det uppdrag man har på det samlingsförvaltande området.
Yes.
Man lyckas inte bevara sina samlingar, och det kan ju på sikt, eller det kommer på sikt bli fullständigt förödande för liksom de samlingar som museet har att hantera.
Jag tänker att det är många som kollar nu på historien om Sverige, och då tänker jag att det är ett konkret exempel, då, till exempel, vi ska bygga den här rondellen i Linköping, och så hittar man några härliga guldbroscher där, och då måste liksom ett historiskt museum ta hand om de här, oavsett egentligen hur ens ekonomi ser ut.
Ja, men precis. Om Riksantikvarieämbetet beslutar att det här fornfyndet ska, så att säga, hanteras, då måste museet, i det här fallet Statens historiska museer, hantera fyndet. Och finansieringsmodellen, det vill säga, ja, de pengar som verksamheten får, är inte på något sätt i relation till hur många föremål man har att hantera, utan det är ju ett så kallat ramanslag som förvisso liksom räknas upp i takt med prisökningar och så vidare, men huruvida de har 100 föremål att hantera eller 300 miljarder föremål att hantera, det speglas inte fullt ut.
Ja, men, och jag föreställer mig också att det är en verksamhet som är ganska svår att effektivisera. Alltså, man säger så här, dra ner 1% på den verksamheten. Mm. Det är ju svårt att kanske göra det snabbare det här året än vad man gjorde förra året, eller?
Det är min kvalificerade gissning också. Och vi i fackförbundet ST har ju svårt med de här generella besparingarna i största allmänhet. Att det finns en tro om att man inom offentlig verksamhet ska kunna bli mer produktiv år efter år. Det är klart att det finns en effektiviseringsmån, att verksamheter kan utvecklas, men vi tror inte att det kan ske i samma takt som näringslivet, vilket är där man styr efter nu, att resurserna inte ökar i samma takt som de borde, just för att man tänker sig att verksamheten ska effektiviseras med x antal procent. Och vi tror ju i synnerhet att det är så på kulturområdet. Och där kommer man ju också in på den här faktorn att museerna ju har enorma fasta kostnader för sina byggnader. Och det säger faktiskt Statskontoret också uttryckligen i den här analysen, att förutsättningarna för museet, Statens historiska museer i det här fallet, att fördela om pengar från en del av verksamheten till den andra, det finns inte. Man kan inte skära ner på fastighetskostnaderna. Man kan inte skära ner på kostnaderna för den publika verksamheten. Eller ja, man kan det. Men då kommer någon annan del av det uppdrag man har att utföra komma på skam. Så då blir det i det här fallet samlingsförvaltningen som blir lidande, det vill säga kulturarvet.
Just det. Ja, om man vill veta mer om det här och hur Statens historiska museer kämpar med att uppfylla det här uppdraget, så kan man ju läsa din rapport som heter Otillräcklig stat och som finns på fackförbundet STs hemsida. Avslutningsvis här då, vad skulle du säga, Björn? Behöver de historiska museerna helt enkelt bara mer pengar? Eller är det egentligen så att man behöver liksom spränga huvudkontoret här och börja om från början? Alltså hitta liksom en mer liksom strukturell reform för att kunna klara av det här uppdraget i framtiden?
Det är många och olika problem som behöver hanteras för att museernas verksamheter ska kunna liksom utföras på ett långsiktigt hållbart vis. Det är kostnadshyrorna som har hängt med i 20 år. Det är finansieringssystemet med ramanslagssystemet som uppenbarligen inte funkar så jättebra för kultursektorn, som har hängt med sedan början på 90-talet. Det är många saker som helt enkelt är väldigt inarbetade och som verkligen, verkligen borde ses över. Man borde göra någon form av helhetsöversyn över vilka förutsättningar museerna, kulturen och i och för sig statliga verksamheter i stort, tycker jag också, vilka man har, vilka medel man får för att utföra sin uppgift. För det är ju vår liksom allmänna kritik, att så som det ser ut idag i många statliga verksamheter, vare sig det är på Försäkringskassan eller på Nationalmuseum, så är det ett genomgående problem att medlen inte är tillräckliga för att utföra uppdraget. Och då måste man skruva på något ställe. Och då är det ju liksom, då får man börja prata ambitioner. Vad vill vi egentligen med de här verksamheterna? Sen får man resurssätta därefter. Men nu finns det en skevhet där. Och det är inte bra för någon. Det är inte bra för våra medlemmar som arbetar i de här verksamheterna. Och det är inte bra för medborgarna, eftersom att de inte får den samhällsservice de tror sig kunna ha rätt till, så att säga. Så det är mycket som behöver göras.
Gunnar, vad säger du då? Hur kan staten lösa finansieringen för museerna på ett bättre och mer hållbart sätt?
Björn nailade det rätt så bra där. Jag håller med om i princip allting du sa där. Och det är ju bra exempel med historien om Sverige, tycker jag. För de har ju, för det första har de ju fått igång en jättestor debatt om vad historia är och vår självbild. Och det är precis det som behövs. Och det är även så att det är en stor publik som tittar på de här. Det är flera miljoner som har sett första avsnitten redan. Vi har ju varit samarbetspartner där med SVT och det är ju våra, i stor utsträckning våra medlemmars föremål som man får se i programmet, och det är ju en extremt stor nyfikenhet på de här föremålen, och att de finns bevarade, att det finns kunskap om dem, att det finns experter som kan sitta och berätta om dem. Det är ju absolut ingen självklarhet. Och sen finns den andra delen att när man har suttit och tittat på det här programmet så vill man ut till museerna och fortsätta att utforska och fortsätta lära sig. Och där har ju Historiska museet till exempel, som vi har pratat om nu, de har ju en utställning, Historien av Sverige. Nordiska museet kommer också ha det. Och massor av våra medlemsmuseer runt om i hela Sverige gör aktiviteter knutna till det här just nu. Så att vill man att den här typen av växelverkan mellan museerna och medborgarna ska fortsätta att fungerar på ett sådant här bra sätt, då måste man ju ha förutsättningar att samla in sin samtid, som Björn var inne på. Och det är ju någonting som blir lidande när man inte har resurser. Så att det är ju helt centralt att se till att få resurser till det. Och de resurserna har vi inte riktigt idag.
Ja, jag är väldigt intresserad av att åka till någon gravhög i Kivik nu, så att jag hoppas att vi får ordning på det här med finansieringen för museerna. Tack så mycket Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer, och tack också till dig Björn Hallberg som är utredare på fackförbundet ST. Jag heter Silvia Kakembo och du har lyssnat på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av ST, och rapporten Otillräcklig stat som vi har pratat mycket om idag hittar du på www.st.org. Tack för idag!